Från Markus först, första kapitlet. Två verser där. Sedan Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och predikade Guds evangelium. Han sade, tiden är fullbordad och Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Den andra texten är från Hebreerbrevet, 10:e kapitlet. Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje och blev hånade och plågade. Andra stod sida vid sida med dem som behandlade så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje i att bli berövade era ägodelar, eftersom ni visste att ni ägde något bättre, något som består. Kasta därför inte bort er frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Ty ännu en kort tid så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro och vidare, men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Amen. Varsågod, Claes.
Ja, det är ett fantastiskt ämne. Det är ju så att i den här versen, här gäller två verserna i Markus 1, som Marianne läste, när Jesus kommer till Galileen och säger, tiden är inne, Guds rike är nära, omvänd er och tro på budskapet. Här har vi direkt, ska vi säga, utkastet till en predikan här, tiden inne, punkt 1. Och Guds rike nära, punkt 2. Omvänd er och tro på budskapet, punkt 3. Det är fantastiskt. Jesus har gjort det bra för oss här. Men det här är jätteviktiga saker. Därför när vi läser här Markus introduktion av sitt evangelium, så är det det tema som faktiskt präglar hela evangeliet. Hans berättelse är ju glädjebudet, det glada budskapet om Jesus, om Messias, Guds son. Och det är inga dåliga anspråk. När Jesus kommer så agerar han inte i egen sak överhuvudtaget. Han vill skriva eller uttala sig om något som är i en alldeles bestämd tid och som äger rum på en bestämd plats. Han talar om att tiden är inne. Och det är så här att det är det andra konstaterat, att Guds rike är nära, skulle jag vilja uttrycka så här också, att Guds rike är på gång, om vi använder ett lite moderna sätt att säga det. Guds rike är på gång. Det är på gång. Och vi måste förstå att det är på det viset. När Jesus förkunnar i ord och i handling det budskap som han har fått om Guds rike, och läser vi att Jesus, han är aktiv hela tiden. Han undervisar i synagogerna, undervisar utomhus och förkunnar budskapet om det som han kallar för riket. Och han botar samtidigt sjukdomar och han gör en massa bra saker och ställer upp för människor. Det är alltså inte bara ord det handlar om, det är också handling. Men hans ord var ändå fyllda av det här rikets, Guds rikets krafter som han talar om. Det var ord som rätade upp människor och gav dem människovärde. Och det får vi aldrig glömma bort att det är på det viset. Det var ord som var fyllda av liv och kraft. Och återgav människors hälsa. Det är verkligen levande för oss när vi läser evangelierna. Men samtidigt utmanar Jesus till omvändelse. Till omvändelse och tro. Omvänd er från det liv och de positioner som ni haft av alla slag. Bryt upp. För era liv har varit koncentrerat, centrerat kring er själva. Men nu ska ni leva för riket. Och så kommer de här orden. Följ mig, när han kallar människor. Två ord som så många ställdes inför. Tro på Guds budskap, följ mig. Och det budskapet om riket Och det här riket uppenbaras ju i Jesus. Riket definieras i hans person. Och i hans ärende, evangeliet, budskapet, i den förkunnelse han gav, där har vi definitionen på riket. Marianne läste den text som ju egentligen är episteltexten då på andra söndagen i advent. Och det här är en fortsättning på det som Sandra predikade om för 2 veckor sedan. Hon använde ju en text som egentligen är första adventstexter. Och det handlar om Guds riket också. Och det här är fortsättning följer. Och när det står här i Hebreerbrevet 10 om ni ska komma ihåg hur det var förr när ni nyss har blivit upplysta om vad ni var med om då. Ni var med om lidande, men det som behövdes var uthållighet. Då har vi alltså en signal här om vad Guds rike innebär för de som följer, för de som tar emot. Det är inte bara att glida hur som helst och ha någon speciell fil där allt går bra. Utan det handlar om att kunna hålla ut. Och så säger han till slut, Hebreerbrevsförfattare, vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade, utan till dem som tror och räddar liv. För det är det det handlar om. För när de ropar Hosianna, när Jesus kommer, som framgår av både Jesu namn och det uttryck, så betyder det fräls oss, rädda oss. Människor hade nöd och de längtade efter någonting annat. Är det någon skillnad idag? Nej. Människor lider nöd av olika slag och de längtar efter något annat. Men man förstår inte riktigt vad det handlar om alltid. Och där finns Guds församling idag för att visa det. Ja, tiden är inne, säger Jesus. Det är dags. Han har alltså väntat in den rätta tiden. Han har väntat på att tiden ska bli mogen innan han lanserar sitt budskap. Och det här kanske man kan tycka lite konstigt. Varför använder man ett sådant uttryck? Varför har han väntat så länge? Redan första Moseboken där utlovas att ska komma en frälsare. Alltså direkt efter syndafallet. Jag vet inte om ni kommer ihåg det. Men det skulle alltså dröja tusentals år innan det här verkligen slår in. Varför? Och svaret ligger, tror jag, i att det är först nu när detta händer som tiden är inne. Det är dags, det är rätt i tid. När Jesus kommer och börjar proklamera sitt budskap, så det är viktigt att ske vid precis rätt tidpunkt. Han vill visa även för oss idag att vänta in den rätta tiden. Förivra det inte. Förstör inte saker och ting så annars har kunnat bli bra. Utan var tålmodiga och vänta. Och när Gud kommer till oss, till dig och till mig, så är han noga med att det är rätt tid. Han kommer inte innan vi är mogna för den uppgift vi ska få. Det ska bli som några välmenande råd i största allmänhet. Och då skulle kanske göra mer skada än nytta. I grekiskan så finns det 2 begrepp om tiden som används. Och det ena påminner om den stora staden Kairo, Kairos. Men det betyder att det är Guds tid, ungefär så. Guds tid inne. Det andra som handlar om kronologi och klocka, kronos, det är det vi har i våra klockor och våra scheman och almanackor. Men Guds tid, Kairos, det är tiden för Guds handlande. Och Jesus använder alltså inte kronos i den grekiska texten här. När han säger att tiden är inne. Han använder andra ordet. Och det är rätt intressant. För det handlar om en speciell tid. Förankrad i evigheten. I det tidlösa. Om vi tänker oss, ibland så fascineras vi av naturupplevelse. Eller någon annan upplevelse. Som tar tag i hela oss. Så vi bara grips av det och tiden stannar upp och vi känner en hänförelse. Och då tror jag att det är som det här med Kairos. Alltså att evigheten har gjort ett nedslag i mig och jag har tillfälle för att uppleva att nu är någonting speciellt. Och så är det med Guds tid, Guds eviga nu. Men även det här ordet inne, tiden är inne, behöver nog förtydligas. Tiden är uppfylld. Den är fullbordad. Och den översätt som Marianne läst från talade mera om den aspekten där. Den är fylld av Guds närvaron. Tiden är komplett. Jag vet inte om vi tänkt på det viset. Om Vi går tillbaka till Jeremia, den här profetian som handlar om hans som ska komma, den här avkomningen som vi vet är Jesus, Messias. Så ska vi veta att det här är inte det enda om Jesus i Gamla testamentet. Det är faktiskt omkring 300 profetier som har slagit in. Om vi sen tänker på att det kanske är lika många, jag har inte räknat om, som handlar om Jesu andra tillkomst som ska komma. Så har jag i alla fall ingen anledning betvivla på att detta kommer att slå in. Det som ligger framför. Men det är som ett pussel där alla berättelserna i Gamla testamentet har lagts sina bitar. Och profeterna då lagt sina bitar. Och Jesus lägger den sista biten som gör det här pusslet komplett. Och Jesus fick vänta med sin ankomst, med den här aktiviteten, med sin action, tills de andra bitarna var lagda. Så kommer han och visar här att nu är det dags, nu är tiden nära, tiden inne. Och egentligen betyder ju Guds rike nära att Guds rike har närmat sig. Och det finns ju en dubbelhet i detta ordet. Det verkar som Guds rike har kommit, men samtidigt väntar vi på något mer. Vi väntar på Guds rikes slutliga genombrott. Det är som när vi funderar på, ja, de som lagar mat mycket vet att man kan ha ett recept, men man har inte gjort middagen ännu. Receptet finns där, men middagen är inte lagad. Vi väntar på det som ska komma. Och vid Jesu åtkomst så kommer Guds rike att bryta in med makt, kraft och härlighet. Då kommer det inte vara fördolt som nu. Men Guds tid är ändå nu. Och när Jesus uppmanar till omvändelse, till att tro på evangeliet, så är det aldrig för sent att göra det. För den tiden är hela tiden, fram till dess det är det allra sista. Och Gud har ju egentligen all tid i världen, både bakåt och framåt. Men du och jag och alla andra människor, vi har ingen tid att förlora. Vår tid är kort. Så när vi hör hans röst så får vi omvända oss. Eller när vi är omvända så får vi jobba för att andra ska omvända sig. Därför den är nu Guds tid. Och Jesus talar fortfarande. Och ännu denna tiden inne. Fortfarande Guds rike nära. Och budskapet, evangeliet, är alltid detsamma. När Jesus så småningom ställs inför sin domare till Pilatus, så säger han att mitt rike är inte av denna världen. I sin förbön för lärjungarna så ber han att dessa inte ska tas ur världen utan vara i den. Och när fariserna som försöker liksom snärja Jesus och de frågar om Guds rike och när ska komma, så säger han: Guds rike kommer inte på sånt sätt att du kan se det med dina ögon. Ingen kan säga här är det eller där är det. Nej, Guds rike är inom er. Det är alltså något inom oss. Och det är inte för att stänga in Guds rikes kraft i människors inre liv. Tvärtom. Det är just för att riket ska vara tydligt och konkret mitt bland människor som det finns inom oss. Och det var det som Jesus, han provocerade faktiskt fram ett motstånd som ledde till döden på korset. Därför att det var så tydligt hos honom. Han berättar för människor om riket genom liknelse. Han säger: med himmelriket är det som. Och så återger han den ena liknelsen efter andra. Riket är liknas vid senapskorn. Det minsta fröet, och när det växer upp så är det större än alla örter och blir ett träd. Men det rike som Jesus förkunnar, det innehåller så oerhört mycket. Vi vet att det innehåller kärlek, vi vet att det innehåller barmhärtighet. Hela Jesu personlighet utstrålade detta i det han gjorde, i hans handlande. Men det innehåller också, står väldigt tydligt, rätt och rättfärdighet. Och profetierna handlar om detta, att rätten ska komma till seger. Och idag talar vi mycket om rättvisa. Hela vårt samhälle, speciellt tycker jag här i vår del av världen, så tycker vi att det ska vara rättvisa på alla områden. Men det finns en väldigt stor skillnad på rättvisa och rättfärdighet. Det är som, ja, skillnad ska vi säga, på själviskhet och självutgivande. Det är faktiskt väldigt stor skillnad. på om att ha egot centrum eller att göra Guds vilja. Det är väldigt stor skillnad. I Guds rike finns kärleken uppenbarad. Förlåter sig given. Den är självklar. Men det finns också en vrede som det står talas om. Guds vrede över ondska, över hyckleri. Och det kommer fram i detta med rättfärdigheten. Och att Guds helighet får komma fram. Därför många gånger glömmer vi människor ofta bort att Gud är helig. Han är någonting mer än vi människor. Jag har träffat på människor som talar om Guds kärlek och väldigt överslätande. Och att människors svek mot Gud slätas över. Och även orättfärdigheten. Men det är inte det budskapet Jesus ger om sin himmelske far. Hans budskap är budet om riket som utmanar oss till omvändelse, uppbrott från ondskan. Och i mötet med riket kläs människan av den här självrättfärdigheten som vi nog gärna vill klä oss i. Och vi framstår som syndare. Alla har vi syndat och saknar härlighet från Gud. Men det finns en väg in i den. Men det här avklädandet upplever jag själv för egen del. Att ett uttryck för den kärlek som upprättar och helad. Och hur skulle jag bli medveten om att jag är på fel väg om jag inte fick reda på det? Då skulle jag gå fel, då ska jag gå vilse. Det handlar lika lite om menlös kärlek som förlorat helheten. Som om en vrede som förlorat kärleken. För kärleken finns i det också. I vreden över ondskan, över synden. Men Guds rikes krafter har Jesus släppts lösa här på denna jord. De finns där hela tiden bland oss människor. Och det var därför Jesus lärde oss att be. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden som i himlen. Och tänk om Guds vilja verkligen skedde här på jorden. Som vi vet att den sker i himlen. Vilken fantastisk tanke. Men slutsumman av det hela är att riket finns där Guds vilja sker bland människor. Så låt oss fortsätta be. Låt din vilja ske. Jesus säger i samtal med Nikodemus, den här lärde från Stora rådet som tydligen var en sökare. Jag säger dig, den som inte blir född av vatten och ande kan inte komma in i Guds rike. Han till och med sa att han kan inte se Guds rike. Och Guds rike har redan kommit som en makt på jorden. Men när Jesus en gång kommer tillbaka så ska vi upptäcka Guds rike i all sin härlighet. I all sin rikedom, i all sin fullhet. Som Paulus uttrycker det, han avväpnade härskarna och makterna, utsatte dem för allas frakt när han triumferade över dem genom Jesus Kristus. Jesus kom, han proklamerade Guds rike, han demonstrerade Guds rikes överlägsenhet i förhållande till mörkrets rike. Och när han genom tecken under gjorde människor fria på alla områden så hände detta. Och det här kan vi aldrig på egen hand bygga, vi människor. Hur duktiga vi än är, hur fromma vi än är. Vi vet att ondskan ständigt kommer att sticka upp sitt fula huvud. Vi vet att denna världs först är stark. Men kristen tror sig att det finns en som är starkare. Och vi bekänner tillsammans, Jesus är Herre. Det är han som har makten. Psalm 85, vers 9. Jag vill höra vad Herren Gud talar. Han talar fri till sitt folk, till sina fromma. Må det inte bara vända åter till dårskap. Ja, hans frälsning är nära dem som fruktar honom. Och så ska ära bo i vårt land. Godhet och trofasthet ska där mötas. Rättfärdighet och frid kyssas. Trofasthet ska växa upp ur jorden och rättfärdighet ska blicka ner från himlen. Herren ska ge oss vad gott är och vårt land ska ge sin gröda. Rättfärdighet ska gå framför honom. Den ska också ständigt följa i hans spår. Så låt oss be och tacka. Herre, tack för det första advent. Att du, Herre, kom Men tack för att du ska komma igen. Och jag bara prisar dig för att medan vi väntar på detta, att du utrustar oss med det som du kan ge. Din kraft, din härlighet, din utstrålning. Och hjälp oss, Herre, så att vi inte på något sätt viker av, Herre, utan att vi är uthålliga. Men tack för när vi har fallit så förlåter du. Och du finns här vid vår sida och du uppmuntrar. Jag ber dig att du ska hjälpa oss som tror på dig att kunna uppmuntra andra också till att fortsätta att hålla ut och lita på att ditt ord är sant. Så kom, Herre. Låt din härlighet bo i din församling. Herre, vi längtar efter att det ska lysa om alla de församlingar som finns här på denna plats. Det ska lysa som Jesus. Tack för att det är sant att denna härlighet kan återspeglas i din församling och hos en enskild kristne. Och jag ber dig att det ska ske med oss på nytt. Så kom, Herre.